November kan jag vara på ett expeditionsfartyg vid Tierra del Fuego, eldslandet. Jag kan vinka farväl till Kap Horn, stäva söderöver genom Drake Sund och sätta kurs mot Antarktis. Jag får en gratis vattenflaska ombord som jag får ta med hem som souvenir. Ombord finns en bra restaurang och man får diskussioner med experter från expeditionsteamet. Ett program för medborgarforskning gör det möjligt för mig att hjälpa till i pågående forskningsprojekt. 5 dagar blir det på Antarktis med landstigningar och möjlighet att ta foton med pingviner. Och vägen tillbaka går dag 16 via Falklandsöarna tills jag är tillbaka i Buenos Aires. Det är sånt här jag sitter och klickar runt på, expeditionsresor till Antarktis. Och jag tänker, visst lever man bara en gång? Och jag tänker också, 118 000 kronor. Det är väl typ som 2 veckor på skidsemester. Och jag har ju aldrig varit på skidsemester, så jag skojar ju ändå plus om jag åker på det här. Men innan jag hinner klicka hem en hyttplats på motorskepp Roald Amundsens Antarktis-expedition så kommer verkligheten i fatt och jag, Billy Rimgard, finner mig sitta här framför mikrofonen inspelande Oddpod avsnitt 355 med han som är en vän och kollega men tyvärr inte polarutforskare, Tobias Nordström.
Oj, oj, oj. Vad heter det? Men vad var det som stoppade dig?
Inget, kanske.
Bekvämlighet.
Ja, det känns långt bort. Men,
Är inte det där med båt, både liksom tjusningen och problemet är att det känns som ett otroligt monotont resande?
Med 18 dagar med härliga forskare och en god restaurang. Och jo. Man får en vattenflaska att ta med sig hem.
Men sen är det ju liksom, sen när man tittar ut över relingen så ser det ju bara likadant ut hela tiden.
Ja. Jag tänker att man kanske måste ha ett exceptionellt särintresse av något slag. Lite som så här, Bea Usman när hon åkte upp till... hon hakade på någon expedition till Arktis. För liksom, hon bara ville få en skymt av Vitön, eller vad den heter, där ballongen kraschade. Men det är ju för att hon var besatt av ballongen.
Ja.
Men det kanske så här, man kanske måste vara verkligen nere med pingvinerna.
Ja, men har du sett Werner Herzogs dokumentärfilm Encounters at the End of the World?
Nej.
Kolla på den. Den handlar ju om Sydpolen och vad heter det, människorna som lever där. Mm. Det är ju en speciell samling, kan man säga.
Alltså, det kan man tänka sig.
Ja, kan man liksom tänka sig att om du beger dig till en av de mest avlägsna platserna på jorden, då kan man tänka sig att de andra människorna som också har gjort det kan ha liksom lite samma picadillos som du i princip. Men sen är det hans vanliga grejer med typ, det är en hanpingvin. Jag får med att en hanpingvin som inte får para sig, som då blir knäpp i huvudet och springer i frenesi rakt ut på liksom Sydpolens karga landskap och för att dö. Liksom och det finns såklart den här, så väldigt mycket poesi i.
Potentiell skolskjutare där i.
Verkligen.
Men jag såg, det var någon som delade en reel på Insta där det var någon som, alltså, några som precis hade settled down för ett halvår i Antarktis vinter för forskning. Och så här, dag 1, första kvällen, då kollar de på The Thing.
Sätta tonen.
Ja, det tyckte jag var lite roligt.
Men det är kul att du pratar om den där delen av världen. Jag har ju ofrivilligt konsumerat Magellans sund en del på slutet. Hur känner du för Magellans sund?
Det kittlar väl på samma sätt som
Tierra del Fuego. Ja. Men jag läste i somras en bok som heter The Wager, som handlar om en non-fiction-bok om en båt. En brittisk båt, eller ja, från början var det en flotta, men den här boken handlar om specifikt en båt i flottan som ska liksom segla genom Magellans sund upp på Sydamerikas västkust och slåss mot portugiser och liksom, ja, bedriva krig helt enkelt. Men De liksom sydligaste delarna av Sydamerika gör att folk blir sjuka. De får, nu tappar jag ordet, scurvy.
Skörbjugg.
Skörbjugg, exakt. De får skörbjugg, de liksom, vissa av skeppen vänder tillbaka, vissa tappas bort och så vidare. Och sen till slut så blir det skeppsbrott och vad heter mysteri och massa grejer på The Voyager. Men då seglar de genom Magellans sund och i boken beskrivs det liksom från dagböcker och noteringar från liksom besättningen på The Voyager om hur liksom det är som en så här vansinnes... Ja, men det påminner väldigt mycket om, du vet, Apocalypse Now. Alltså den här färden in i ett landskap som bara, man vet inte om man är rätt, om man är fel. Är vi liksom på väg ut på andra sidan den här kontinenten? Eller är vi bara vilse i den här skärgården där allting ser likadant ut? Där det liksom är... Mm. Vad heter det? Ja, det är väldigt fascinerande. Och sen då har jag även börjat kolla på den nya versionen av Shogun, där de också då pratar om att anledningen till att det här brittiska fartyget då som är centralt för handlingen tar sig till Japan är att de har liksom kommit över portugisernas kartor över Magellans sund. För att tidigare då så har man liksom inte vetat hur man tar sig igenom Magellans sund. Det är bara så fascinerande hur liksom ett sånt liksom litet område, för de som inte vet om Magellans sund är då, det är liksom längst söderut på Sydamerikas spets i princip. Där finns det liksom, man kan se, man behöver inte segla runt spetsen på Sydamerika, utan man kan segla liksom mellan öar och genom skärgården där, och därmed spara tid, men framförallt slippa liksom att runda hornet på Sydamerikas sydligaste spets, för där är det då väldigt strömt och väldigt svårt att komma runt helt enkelt. Så det slipper man om man tar sig igenom Magellans sund. Men det är då liksom som lite av en labyrint om man inte vet var man ska segla, i och med att det är liksom en ganska kuperad skärgård som leder ut där på andra sidan. Och det är liksom fascinerande att tänka att under en betydande del av, precis innan vi liksom blev moderna människor, så var liksom det som en nyckel till att kontrollera delar av världen i princip, alltså ur ett väldigt västerländskt perspektiv då. Att liksom så här, antingen hade du koll på Magellans sund och då öppnade en helt annan värld upp sig, eller så hade du inte koll på Magellans sund och då var du liksom fast i den gamla världen på något sätt.
Det är lite som i The Hunt for Red October, när ryssarna har kartlagt undervattensbergskedjan utanför Island där.
Just det. Ja, det synd, eller så, nu är det väl rymden som har tagit platsen för att vara liksom en sån frontier, men det finns något kittlande i när liksom ett ställe på jorden var en nyckel och kunskap var liksom någonting som styrde om man hade den nyckeln eller inte.
Men rymden känns liksom så, det är inte samma liksom precision och skill som krävs som att, alltså när man navigerar genom ett stenigt sund, utan rymden, det är ju mer så här en miljö som gör sitt bästa hela tiden att döda allt liv, och om vi lyckas bygga en liten bubbla som håller den miljön borta. Man behöver inte direkt navigera så här, oj, här kommer en asteroid, vi måste flytta på oss, för den asteroiden ser man liksom åratal i förväg.
Nej, så är det ju, men alltså när man läser The Voyager så inser man också att fan, det är mycket på jorden som försöker ta koll på oss också. Alltså lilla skeppet där är också en liten bubbla av näringsbrist, men också säkerhet i kylan och allting liksom.
Ja.
Jag skulle vilja visa en bild till dig som piggade upp mig, som är från Oscarsgalan som gick av stapeln förra veckan. Jag kan beskriva vad det är. Det är alltså fem personer som står i något slags backstage-område runt ett bord. Det liksom ligger lite jackor på bordet och så vidare. Någon har ett glas vin och så har alla utom en cig redo. och två av de här personerna är Kirsten Dunst och Jesse Plemons, som är skådespelare, och sen är det en skådis från den franska filmen Anatomy of a Fall, och sen tror jag att det är manusförfattaren till Anatomy of a Fall också, eller Anatomy of a Fall kanske man ska säga. Varför blir man så glad av den här bilden?
Alla är väldigt snygga med cigarett. Konceptet snygg med cigarett är liksom en sån.
Har det gått förlorat lite, eller? Snygg med cigarett?
Det har verkligen gått förlorat, va? Och det vi vann istället var 20 plus liv, år, liv, för de som inte röker.
Men var det värt det?
Var det värt det? Ja. Snygg medan man lever, vid kortare liv eller leva länge. Ja, ja, det, den är inte helt enkel. Nej, men på något sätt så är det ju ändå så, va, att den ären som en person har när den är snygg med cigarett, som man kan se i 50-tals och 60-tals filmer eller liksom 70-talets rockfoton, den har ju någonting väldigt speciellt. Men det är också så här att någonstans runt 90-talet så blir ju under rökning rätt sunkigt, för man vet att så här, det är alltså man bara skriver under sin dödsdom typ. Men det är så sällsynt att se folk så relaxade och snygga med cigarett att man blir ju glad när man ser den här bilden ändå.
Det är också någonting med att det är väldigt tydligt, alltså så här, det här skulle såklart kunna vara liksom ett företags julfest. Alltså man ser liksom omgivningen här, så skulle det här kunna vara liksom på Älvsjömässan typ. Men det är någonting med, och det bidrar kanske att de har en cigarett som gör bara att så här, man ser att det här är liksom det är ett jävligt liksom snyggt, härligt gäng som har julfest i så fall. Alltså det finns en stjärnglans på något sätt där cigaretten definitivt adderar någonting. Även på de som man liksom inte känner igen. Alltså Kirsten Dunst och Jesse Plemons känner man igen, men även på de man inte känner igen så ser man att så här, det här är liksom vackra människor.
Men jag älskar också det här slappa, för att på det här bordet där de har liksom några glas vin, där står också en burköl, det ligger en kappa slängd över bordet, någon har sin iPhone i ett illrött plastskal. Alltså det finns ingen så här, det är ju, man ser också att det inte är P. Diddy som hänger här med ett glas kristall, liksom, utan det är liksom ett gäng glada skådespelare som chillar.
Mm. Ja, jag har bara glatts åt den här bilden sen Oscarsgalan var i princip.
Jag har ett vad heter det?
Avslöjande? Gräv?
Ett avslöjande? Nej, jag har ett mentalt dilemma, ett conundrum. Jag behöver ta ett beslut om jag är pepp eller inte för en grej.
Oj.
Och jag är märkbart, jag tvekar, för här känner jag, här, man kan inte vara sval och rycka på axlarna här, för antingen så är jag emot eller så är jag för. Det är bara det att jag inte kan välja vad.
Är det Israel, Palestina vi ska in i nu?
Specialavsnittet, här reder vi ut nu. Nej, vi ska till Abu Dhabi, och också en märklig typ av stat, men det kan vi lämna därhän. Det är nämligen så här, om vi backar bandet, vad blir det, lite drygt 30 år, lite mer, 33 år. Tillbaka i hemdatortiden så fanns det på Amigan ett program, och jag kommer inte ihåg vad det hette, så jag har inte kunnat googla detaljer om detta. Men vad det här gick ut på var att man inom vissa givna parametrar skulle programmera sina egna bottar och låta dem kriga mot andras programmerade bottar. Så det var liksom med kodar, alltså här, ska du vara defensiv, ska du vara offensiv, hur ska du göra? Och när man hade kodat sina bottar så laddade man upp dem på typ en BBS som man ringde upp till med modem. Så kunde man ladda ner andras bottar och sätta dem och kriga mot varandra och sånt. Och allt det här var ju typ textbaserat. Jag för mig det var någon enkel grafisk representation, men det var ASCII-tecken typ. Det här kittlade mig så otroligt mycket. Jag började faktiskt en kurs i C++ inne på Norrtullsgatan på kvällen för att jag ville kunna koda sådana här själv. Gav upp det där ganska fort. Ångrar det. Man ska inte ångra saker i livet.
Där har du ett vägskäl.
Där var ett vägskäl. Om jag bara hade tagit mitt Amiga-hackande på lite större allvar så hade jag varit en annan människa idag.
Och kanske du hade tagit livet av den IT-bubblan sprack istället. Eller
just det,
sånt där.
Just det. Precis, det var fjärilens vingslag. Men just de här battlebottarna var liksom en starkt skäl till varför jag var sugen på att programmera
C++.
Mm. Några år senare så började det på eftermiddags-tv rulla det här brittiska programmet Robot Wars. Som inte riktigt var, för de var ju radiostyrda då. Det stod ju folk med kontroller och styrde dem. Och jag vet att det finns lite modernare varianter nu. Japan har någon sån liga med battlebots som är autonoma, som är helt sinnessjuka, för det går så galet fort liksom. Man hinner knappt se vad som händer, det är bara så här. Jag har sett dem på YouTube, sådär, ja. Men om en månad i Abu Dhabi så är det då startskottet för någonting som ligger helt i linje med det här. Det är inte battlebots den här grejen gången, utan det är alltså helt autonoma, ingen yttre påverkan, racingbilar, Formel 1-bilar som kommer blåsa fram i 300 km i timmen och köra om varandra med mera, allt baserat på liksom egna beslut. Och antingen
är det,
så
är det Roms sista dagar jag hör om här.
Ja, det är det. Ja. Det är det. Och man lanserar ju då det här som en stor grej. Man lovar att det kommer bli liksom helt sinnessjuk racing, att det kommer bli liksom sånt som en människa inte klarar av, och man försöker då profilera de här teamen av ansiktslösa utvecklare som sitter i Kina, i USA, i Schweiz och har utvecklat de här liksom vad ska man säga? Ja, men jag antar att de kommer, alltså vissa bilar antar jag kommer vara mer aggressiva än andra. Jag antar att de kommer ha lite egen karaktäristika i och med att det måste ju vara, alltså de är utvecklade separat, så att jag antar att de kommer bete sig lite olika. Men besluten som måste tas om när man ska försöka köra om och så vidare, det är ju helt upp till bilen, va. Och direkt när jag läste det här så kände jag, här är den, slutstationen. Mitt liv är liksom fullbordat. Men ju mer jag började tänka på det, desto mindre pepp blev jag. För att de här namnlösa teamen med ingenjörer som är asgrymma på att skriva liksom någon form av prediktiv racingprogramvara.
Och ingenjörer också i sig, någon form av liksom konstruera bilarna, eller?
Ja, precis. Jag tror...
Nu... Eller är det samma, har alla samma bil? Och så är det
jag
bara...
tror att alla har samma bil. Man har lånat in det från en japansk formula-serie. Den designen. Jag vet inte. Jag tror inte att det är så mycket racingingenjör, utan jag tror att de kör med en spesad bil. Men det man saknar, det är ju då liksom... Det finns inga storylines. När man kollar på Formel 1 och liksom rookien Oliver Bearman ligger och försöker köra om den gamla sluga räven Fernando Alonso. Ska den trefaldige världsmästaren lära snorungen en läxa? Alltså, förstår jag menar, det finns hela tiden en storyline kring de här olika förarna. Det finns någonting som pågår utanför racet. Det finns någon slags meta kring vilka stall som är intresserade av att signa vilka förare och så vidare och så vidare. Det finns en cirkus runt det. Det finns en storyline att följa som gör att det här inte...
Det du saknar är ju, eller så här, för jag menar, det kan ju finnas en storyline här. Samma drama kan ju utspela sig mellan två robotbilar, men det du saknar är liksom tydliga protagonister och antagonister, eller?
Ja, precis. Och då börjar man tänka så här, bristen av det, kommer det växa fram någon slags wrestlinganda här då, där olika bilar kommer brandas, alltså beroende på då om du har någon jätteaggressiv bil som liksom kör farligt typ, kommer den bilen börja brandas som någon slags jag tänker på Death Race, där liksom varje förare har, eller varje ekipage har en väldigt tydlig branding. Kommer det bli någon slags sån konstruerad storyline kring det här och så vidare? Kanske, vi får se. Men en liten del, en ganska stor del av mig hoppas att det här blir total fiasko och att ingen köper in när det liksom inte finns någon att rota för.
Men vore det inte också lite grann, alltså att man, vore inte det lite grann att gå emot vad själva grundtesen här är på något sätt. Alltså att det här är liksom kod som slåss. Och att då att liksom antropomorfisera den till att liksom branda den som något mänskligt. För jag tänker, här finns det ju snarare liksom ett tillfälle för sporten att ta ett kliv framåt. Bort från protagonisten och antagonisten. Alltså till en ren så här intellektets kamp på något sätt. Och då är ett opersonifierat intellekt. Alltså, det kan vara så att den här sporten rör sig in i framtiden. Frikopplad från just gamla rävar och unga nykomlingar.
Fast är inte, alltså så här, de kallar det för the future of sports entertainment.
Ja, men det är så här, och, ta bort entertainment. Framtiden är inte sport entertainment. Utan det är bara liksom ett sätt att mäta allting.
Men det som också, alltså så här, det som jag gillar med Formel 1 är också att det finns ju fortfarande, även om det har professionaliserats något otroligt, så finns det ju fortfarande den här känslan av att det är rätt excentriska personer. Den här brittiske lorden som har för mycket tid, så han startar ett racingteam och står och tittar på sina bilar med ett glas skumpa i handen. Alltså förstår du, jag menar, det finns den här, det är rätt speciella människor som håller på, och det är säkert rätt speciella människor som sitter och kodar här också. Mm. Men på något sätt, jag läste en Alien-bok där Hideo Yutani, CEO av Valiant Yutani, sitter och flickrar kanaler på sin tv och liksom fastnar på sin kära Sumo som han har kära minnen av, men han tyckte det var roligare innan det var Androids, alltså som tävlade. Det gav inte samma känsla nu.
Jo, men är det liksom så här, det du uttrycker här, är det liksom kanske en undertryckt rädsla för att vi håller på att tappa det mänskliga på något sätt? Alltså vi rör oss in i en era nu. Vi liksom har tagit de första små stegen in i liksom AI:s tid. Där vi kommer liksom testa mer och mer, vad kan vi göra med maskinvara? Kan den köra bil? Kan den bevisligen. Kan den köra bil jättesnabbt? Det får vi se. Kan den landa på Mars? Så förstår man, man liksom så här, vi kommer röra oss mer och mer mot att vi människor gör mindre och mindre utöver då att programmera de här maskinerna.
Ja.
Och det är så här, man vill ju heller inte vara den Wayland-personen eller Yutani-personen du beskriver som liksom bara är nostalgisk över på min tid.
Just det.
Då liksom, då satte nacke och doppade nacka foten i, vad heter det, i en hinkvatten vid sidan när han snurrar upp någon. Alltså det är lätt att bli den.
Ja, absolut. Men vi får väl se, vi får väl kolla på det här den 27 april. Och jag misstänker, eftersom det är liksom Abu Dhabi, sportswashing, hela den grejen, så misstänker jag att det här kommer livestreamas typ överallt. Jag vet inte exakt vart det kommer sändas, men jag kan ju inte tänka mig att det är några jävla tv-rättigheter som har sålts dyrt och inlåsta någonstans ännu.
Det stinker på Twitch om det här.
Ja, jag tror det. Men jag ska försöka titta på det och se om jag känner något.
Ja, eller och om du inte känner något, så kanske det är något positivt. Att då upplever du något nytt.
Eller, just det. Men det är lite konstigt det där att se någonting som man i teorin borde bara säga det här. Det var ju det här. Jag tänker på, det finns ju någon... I Burning Chrome, William Gibsons novellsamling, så är det ju någon novell där de tävlar med några former av så här, idag skulle vi väl kalla dem för drönare, men det är väl några små miniflygplan, typ att ta massa droger och sånt för att kunna agera snabbare. Alltså du vet, det finns ju något narrativ i science fiction och allt man kommer ifrån som handlar mycket om det här. Alltså att tävla i sport utan att göra den fysiska aktiviteten, utan att det är någon form av självständiga eller styrda, kontrollerade robotsaker som tävlar. Men samtidigt så känner jag mig inte... du vet.
Mm.
Jag borde gilla det mycket mer än vad jag gör. Jag borde sitta och skrika, nu händer det. Men jag är sval.
På tal om, nu snuddade vi lite vid AI, jag tänker vi kan haka i det lite grann. Det var länge sedan nu, så det är dags för en Ethereum-update.
Åh! Ska vi dra... Tänk om det har tillkommit massa nya lyssnare som inte vet vad det här är. Är det 2 år sedan vi pratade om Ethereum senast?
Ja, är det så länge sedan? Ja, kanske. NFT, någonstans där snackade vi om Ethereum. Var det 2 år sedan eller var det 1 år sedan?
Mycket längre sedan, va?
Man har ingen aning. NFT kan vara 5 år sedan, det kan vara, ha varit i fjol. Ja. Det är omöjligt att placera det i kroppen.
Men det är nog 5 år sedan vi köpte in på Ethereum i alla fall.
Ja, fan, det borde jag ju kunna se här någonstans. Om jag var
den
mer...
stora... Under den stora krypto-crazen som var, när alla skulle satsa på egna kryptovalutor och Snoop Dogg lanserade någon jävla hash-valuta. Och, ja, det var liksom, alla, krypto var grejen någonstans. Och,
men det var innan bubblan, så att säga. Det var innan liksom krypto exploderade ändå. Det var väl kanske i början på den. Någonstans där.
Ja, men blockchain var liksom, alla startups... skrek om blockchain och så vidare. Det här måste vara 2018, typ 2017-2018. Då köpte vi in oss 1 000 kronor på Ethereum, som spåddes bli den nya valutan. Och vi har varit uppe i, först så förlorade vi alla pengar typ, men sen så var vi uppe i ungefär 1500 vinst, för den var uppe runt 2,5 har jag för mig att snudda.
Ja, det, nu är vi alltså... Vi, sen köp då, har vi en värdeutveckling på 267%.
Jaha.
Så nu är då, när vi gjorde det här då, så la vi en 500 var, alltså investerade 1000 kronor i Ethereum helt enkelt. Och nu då så är vårt Ethereum-innehav uppe i värdet av 3543 kronor.
Aha, ja.
Och det ska sägas, det har dippat lite de senaste dagarna, för i början nu på mars så var vi uppe i över 300% värdeutveckling.
Mm.
Och jag tror, om jag har fattat det här rätt, jag följer ju inte det här på daglig basis, men om jag har fattat det här rätt, så har liksom, så det tagit ett skutt igen, och då kanske framförallt Ethereum, jag tror även Bitcoin, i samband med liksom ChatGPT-revolutionen, eller vad fan man ska kalla den, alltså när folk började inse att nu blåser vinden åt ett nytt AI-håll, då liksom tog tog kryptovalutorna lite ny fart, för att man då tänker att så här, antar att det finns en del i det som bara är så här tech-optimism, men jag tror också att det finns någon slags tanke om att de går att knyta till varandra på något vis, precis på samma sätt som liksom, ja, hårdvaruutvecklare som Nvidia går som tåget på grund av det att deras chip funkar bra med krypto, så tänker man väl säga att den här tekniken kommer funka bra med krypto också. Så jag börjar liksom nästan tänka så här nu. Någon gång i tiden när vi pitchade in det, så sa vi typ, när vi har nog till en riktigt fin middag, då plockar vi ut. Men nu känner jag så här, nu får vi nästan sätta någon slags mål. När säljer vi?
när vi kan gå i pension.
Oj.
när vi inte behöver jobba mer, då säljer vi.
då lär vi få vänta. Men det vi kör holder, eller?
Jag tycker nästan.
Diamond hands.
Om det är Roms sista dagar och det kommer komma liksom en dödsryckning när all krypto sticker, för alla tänker att det här är vårt sista hopp för att ha ett banking system och så vidare.
Ja.
Då borde vi väl vara med på tåget. För nu är man ju det här jobbiga. Man kan sälja. Eller så... Och då får man ju aldrig någonsin mer titta på kursen. Man får ju aldrig liksom gräma sig sen. När det här var värt 20 000.
Nej, och har man tur så hör man aldrig om kursen. Om man otur, nej, så hör man om kursen, för då har det garanterat, ja, liksom exploderat.
Tänk om 20 år, om det här skulle vara värt miljoner. Och så hade vi det, och så hade vi sålt det. Det är lite trisslotten, den oskrapade trisslotten i plånboken.
Jo, så är det ju, absolut. Men så vi sätter 10 miljoner.
Ja.
Då säljer vi.
Då är det lätt.
Du vill innan, eller?
Ja, fan.
Miljonen?
Ja. Alltså, jag efter när min far gick bort, så ärvde jag lite fonder av honom och aktier. Och jag har aldrig någonsin ägt detta förut. Så jag tänkte ju att så här, jag ska inte röra dem här. De får bara vara. jag vet inte vad jag ska göra med dem, jag vet inte hur jag skulle placera om dem och sånt. Och min far, han hängde ju på Solvalla, va? Han var ju en gambler, så att de här alla det lyste rött i alla dashboards, lyste det rött. Det var någon så här Africa Emerging Markets och sådana saker. Men så var det också en så här Russia startup bla bla bla. Och det var en ganska stor mängd pengar, kan jag säga. Det var väldigt mycket pengar. Och när Ryssland då fick det härliga infallet att invadera Ukraina, så reducerades det där till noll.
Oj. Ja. Alltså på riktigt, eller av någon slags liksom embargo?
Alltså all handel med det där frystes ju, och rubeln är ju inte värd någonting, så att de där, alltså de finns inte längre typ, fast jag har ju kvar dem, så att i någon mån, om man kan få bort Putin och bygga det härliga icke-korrupta demokratiska samhället som Ryssland aldrig kommer lyckas att bygga, då kanske de kan bli värda någonting tills ålderns höst. Så att det är bara att sitta kvar i båten, men jag liksom så här. Och grejen är så här, jag är inte duggbitter, för att det är ju så här, jag gjorde ju det aktiva valet att fortsätta ha dem i min fars anda på något sätt. Africa Emerging Markets, den går som tåget.
Ja, det kan jag tänka mig, men vad heter det här är väl liksom
Kina-pengarna pumpas in.
Precis, exakt. Det är liksom i förlängningen, en proxy-Kina-fond är det ju i förlängningen. Den dagen den liksom kinesiska ekonomin sviktar, då finns det inga emerging markets längre i den afrikanska kontinenten.
Nej, men jag tänker att man får tänka så här, att vi gick in med 500 kronor var. Det är det vi har att förlora. Just nu har vi inte förlorat dem. Just nu är vi på plus. Men jag ser ingen anledning att börja sälja nu för att få en middag. Utan jag tänker att låt oss stå kvar.
Ja, så, okay. Miljonen eller bast är det nu då, helt enkelt.
Jag vill återkomma lite till, jag nämnde Hideo Yutani som sitter själv på sitt rum och tittar på tv. Jag har inte kunnat släppa Alien riktigt. Alltså jag är ju fast i hela allt som kretsar kring denna värld.
Skulle du säga att det blir lite av ett guilty pleasure, eller är det bara ett pleasure?
Det är bara ett pleasure. Det är bara ett pleasure. Men det finns ju bättre och sämre ställen i den här världen. Här senast läste jag en bok som heter Alien Covenant Origins, som alltså är en prequel till filmen Alien Covenant. En film jag minns väldigt lite av, men som jag ska se nu efter att ha läst prequelen.
Men är prequelen då om besättningen på The Covenant, eller är det prequelen om, för de landar ju på arkitekternas hemvärld.
Ja, men det här är
om världen eller skeppet.
Det här utspelar sig helt och hållet på jorden och handlar om förberedelserna inför.
Okay.
Förberedelserna inför avresan. Rätt risig bok, faktiskt.
Säger du det?
Ja, den höll inte riktigt. Finns någon, alltså det är någon konstig kult som försöker stoppa den här avresan, för de har en profet som drömmer mardrömmar om monstren de kommer möta när de kommer fram. Och man bara, men så här, här håller det inte. Alltså, ja, nej, det, jag vet inte. Det var jättekonstigt. Allt var jättekonstigt. Men det som är intressant är ändå att man får en insikt lite i hur Weyland Yutani opererar, och man får en inblick i samhället på jorden. Alien-världen har liksom inte uppehållit sig så mycket med hur det ser ut på jorden. Och jag kan bara konstatera att det har en undvikit av goda anledningar. För att i Alien-universumet så är jorden kanske, som man kan misstänka, den är hårt ansatt av miljöförstöring, det är enorma klassklyftor, megakorps sätter agendan, det är ett kontrollsamhälle, det är high-tech, men det är ändå inte liksom ett William Gibson high-tech, utan det är mer så här att Yakuzan har ansiktsigenkänning typ. Det är liksom inte... Ja. Och det var så här, när jag läste det här så reflekterade jag över hur lite den här backdropen behövs i Alien-universumet. Att man får liksom, när i Aliens, när The Company Rep kommer in till Ellen Ripley och berättar att de ska tillbaka till världen för att de ska fånga den där. Man får, subtexten i det är liksom allt man läste i den här boken på något vis. Och hela Villain Yutani funkar mycket bättre som slöa referenser till The Company av de som liksom knegar på skeppen. Snarare än att man fattar hela Weyland Yutanis corporate structure på något vis.
Mm.
Och jag tänkte att det är intressant med den reflektionen därför att ditt fantasyprojekt, där pratar du väldigt mycket om hur världarna och samhällena de beskriver, hur mycket liksom, att ibland kan nästan vara så att man har konstruerat den här världen med dess backstory och sen placerar några karaktärer där i som får verka i den, mot den backdropen för att man vill kunna beskriva backdropen någonstans.
Mm. Mm.
Och hur Alien-universumet verkligen är totalt tvärtom. Att jag vill inte veta någonting om världen de verkar i, utan det är liksom, det är bara att storyn i det givna verket som är intressant någonstans.
Men det känns också som så här, de slutsatser man kan dra om världen genom, om man tänker då de tre första filmerna som någon slags liksom ur trilogi eller vad man ska kalla det, så känns det ju som att man får dra ganska skilda slutsatser beroende på vilken film det är. Alltså att det känns ju som att den första filmen, där finns det i bakgrunden en värld som liksom är som är liksom så här industriell, rymdindustriell liksom, som koloniserar rymden genom att mina och hämta resurser och skicka ut knegare liksom. Men sen tänker jag den andra filmen, framförallt liksom början när Ripley plockas upp och tas tillbaka till jorden, så känns ju snarare jorden som någon slags kapitalistisk utopi. Alltså det lilla vi får se, så är det ju ändå så här liksom, det beskrivs liksom om Ripleys dotter, att hon är liksom, har dött för hon är gammal, för Ripley har legat i kryosömn så länge. Och det är liksom så här fina anläggningar där, vad heter det, Ripley återhämtar sig efter allt det här och så vidare. Det är framförallt någon slags liksom någon slags rymdbas i omloppsbana i princip som hon befinner sig på. Alltså det känns ju inte alls som en liksom skitig cyberpunk-värld på samma sätt.
Jag tror att det är så här, alltså överklassen har det så. Men the grunts, eller liksom vanligt folk, där är det hungerkravaller och folk tar värvning bara för att få mat och du vet, den typen av...
Absolut, men det... Det porträtteras ju inte riktigt i Aliens, tänker jag.
Nej, verkligen inte.
Utan det är ju snarare liksom en ganska utopistisk tanke också med liksom de nybyggarna som jag kommer inte ha glömt vad planeten heter nu, som de bor på. Men även
LV-426, va?
Ja, stämmer. Även de liksom porträtteras ju inte som liksom så här, vet, fattiga som skeppas iväg någonstans. Utan det är ju också någon slags utopistisk tanke om att säga, men terraforma den här planeten så att mänskligheten kan bo här också och bygga ett nytt fint samhälle. Sen då så liksom skiter sig allt på grund av xenomorfen och ett ondskefullt Weyland Yutani i bakgrunden. Medan då sen tredje filmen är ju superdystopisk med den här fängelseplaneten, och där får man verkligen liksom känslan att mänskligheten är slagen i spillror på många sätt och vis. Så att Alien, alltså i filmuniversumet så känns det som att Alien har använt mänskligheten som lite grann som den vill, beroende på vilken slags berättelse den vill förmedla på något vis. Jorden kan både vara ljus och mörk. Men sen håller jag med om att det är ju inte jorden som är uspen i Alien-världen på något vis.
Nej, verkligen inte.
Ja, men så du kan inte rekommendera den här?
Inte just den här, nej. Men nu har jag börjat på nästa som heter... som är Bishops... storyn om Bishop efter Aliens. den lovar gott.
Mm. Vi ska strax gå på tågcirkeln, men jag har en kortis först, som jag tror blir kort i alla fall. De senaste åren så har ju, det här är ju liksom en genre som har funnits ganska länge, men det har skett någon slags explosion de senaste åren i bokformen romantasy, alltså kombinationen romance och fantasy. Det finns ett gäng jättepopulära bokserier, men två som liksom har fått miljonpublik är ju A Court of Thorns av Sarah J. Maas och även då Fourth Wing av Rebecca Yarros. Jag läste Fourth Wing förra året någon gång där när det skriades som mest om den, och blev liksom så, jag tänkte ju att så här, det här kommer vara lite young adult. Men det var ju mycket mer adult än young. Inte i det att det handlade om gamla människor. För det handlar om väldigt unga människor. Men det var ju väldigt, väldigt, väldigt erotiskt. Alltså dels i laddning, men sen också, alltså sexskildringarna var liksom otroligt grafiska. Det var liksom harlequin-nivå. Beskrivningar av könsorgan, som hur de känns när de penetreras och grejer. Alltså det var verkligen så man bara, oj, nu här ska... För en stund sen så pratade vi om att bonda med drakar. Sen nu helt plötsligt så är det liksom hur det känns i klitoris. Man bara så här, det här var jag inte beredd på. Varför tror du att den här liksom genren har exploderat nu? Eller varför tror du den har exploderat överhuvudtaget?
Men jag såg att vi skulle prata om det här och funderade lite på det, och så ställde jag frågan till min tjej och hon svarade att det är på grund av våra tillkortakommanden som män.
Som är som gannat helt enkelt.
Nej, men alltså så här, en sak som man kan fundera på, det är ju romance-genren överhuvudtaget. Om man tänker mötet med den här mystiska främlingen som bor i ett slott på franska rivieran. Så här, inte det också fantasy någonstans? Alltså, det är inte att möta någons blick när man går på ICA och är trött efter jobbet. Det är inte det. Utan det är liksom att bli swept away till någon plats som är väldigt speciell och där också uppleva den totala fysiska njutningen. Mm. Jag blev jättenyfiken på det här, för det är en superintressant fråga. Och jag tänkte...
Romance-genren är ju liksom en sån där bokgenre som alltid är ganska stor. Alltså, det är en sån som liksom, det pratas inte så mycket om det, men det säljs liksom otroligt mycket böcker av just den anledningen du nämner. Liksom just den fantasin att svepas med i liksom en väldigt... eller väldigt, men ganska avlägsen, vad heter det, värld. För jag tänker att mycket romance är ju också ganska nära. Det behöver ju inte vara... Alltså, harlequin-genren bygger ju väldigt mycket på vardagsscenarior. Typ en hantverkare som fixar grejer i huset. Alltså, det är verkligen sådana... jag kommer ihåg, när jag pluggade på högskolan så läste vi ett gäng harlequin-böcken för att liksom diskutera genre och grejer. Och då insåg man ganska snart att det här är liksom ganska... Ja, men det är ganska vardagligt, fast förhöjt då i liksom på ett väldigt specifikt sätt.
Jag såg ett tweet som bara swishade förbi där någon skrev: vad händer med handlingen i porrfilmer? Man kan misstänka att erotik har gått TikTokens väg, där det inte finns tålamod för att sätta upp en handling. Det jag tänker på så här... jag var tvungen att kolla upp lite vad romance har handlat om rent historiskt. Så där. För om fantasyn... Min första tanke var så här. Okej, vi har en generation som är uppvuxna med drakar och demoner och Sagan om ringen-filmer och så vidare. Och som är liksom nördar och håller på med fantasy. Och därför är det helt så här naturligt att man skriver romance i den settingen. Så här. Men jag tyckte att det var lite grunt, så jag gick tillbaka för att försöka ta reda på, det låter som att jag har gjort en jävla forskning. Det har jag inte gjort. Jag frågade ChatGPT. Ja. Ge mig en overview av liksom settings som romance historiskt har utspelat sig i. Och om man backar till 1890-talet då, så var det mycket, i stor utsträckning, och det här vet vi ju från den viktorianska litteraturen såklart, men där han var ju settingen nästan alltid den förbjudna kärleken. Kärlek över klassgränser, kärlek som inte accepteras av familjen och så vidare. Så att där utgångsläget då var så här, ja, men det här är Nisse, han är greve i countet bredvid. Honom ska du gifta dig med när du blir 18 om 10 år. Liksom. Alltså, ända sedan barns ben så är allting planerat. Då var liksom den förbjudna romansen var det som kittlade.
Det var bondpojken i stallet så att säga istället.
Exakt, exakt. Medan idag då, när vi trampar runt i våra kontorsliv och liksom kommer hem aströtta och lagar någon sorglig jävla mat och sitter och zappar på streamingtjänster, ja, men då kanske det är det här att bonda med drakar och sen ha hett sex. Det kanske är liksom, det är så ouppnåeligt att det blir en eskapism. Jag tänker att Twilight också är en sån, den var ju superpopulär.
Ja, men jag tror också att det handlar, för min take är också att det här handlar väldigt mycket om att den generationen som var liksom unga med Harry Potter och Twilight läste liksom de böckerna och var smällkåta. Men de böckerna var liksom också ganska så, ja, men var lite viktorianska, att de var ganska strama. Visst, det var liksom en del kärlek och sex i dem också, men det var ju inte det som var åtminstone inte Harry Potter, det var liksom inte det som var uspen. I Twilight så kan man ju hävda att romansen är liksom det som är det centrala, men även där så är det ju liksom så, det finns ju något kristet som vilar över alltihop. Och att den generationen då som växte upp med det, de är liksom nu vuxna och kan då liksom tilltalas av att återuppleva det där, men alltså den settingen och den spänningen och den liksom den genre, den liksom eskapismen, samtidigt då som man då är även mottaglig för en mer utfläkt romantik, om man kan kalla det det. Ja. Och det gör att de här liksom böckerna inte bara får det sedvanliga romance-läsarföljet, utan även då liksom når ytterligare en grupp och blir de här super succéerna. Det var liksom den enda tecken jag hade på varför det här exploderar just nu. Och jag tänker liksom att för det är liksom så här, det pratas om att det här är TikTok-böcker. Det är många unga som läser dem. Jag bara säger, jo, det är det säkert. Men jag tror ju att anledningen till att de blir supersuccéer är inte för att det är massa unga som läser de här böckerna. Anledningen till att det är miljontals läsare är ju för att det är även vuxna som attraheras av dem.
Ja, verkligen. Verkligen. Jag tror att det alltid är fler vuxna som läser såna här. Och good for them. Ja, det är väl skitbra. Det är kul att det är...
Både och, för det är ganska, alltså, av Fourth Wing att döma så är det ganska kass litteratur, ska jag säga.
Ja, men, alltså så här, jag sitter och läser Alien Covenant prequel, så jag har ingenting att säga om kass litteratur, jag lovar. Det glashuset tänker jag inte ens försöka slå sönder.
Nej, men det är du som har satt i det glashuset. Jag står utanför och solar småsten kors och tvärs.
Härligt. Vi har tuffat vidare i tågcirkeln till idag. Vi har sett Lars von Triers Europa. Hade du sett filmen förr?
Nej, jag trodde inte det, men sen när jag började kolla så var det, vet du hur det kan vara ibland med någon film man såg när man var 18 och satt vid datorn samtidigt, att liksom så här, det var mycket som var bekant. Så jag vet inte om jag har sett den eller om jag har sett liksom sekvenser på något sätt. Så att oklart. Ja, så här, om jag har sett den så var det tillräckligt länge sedan för att jag inte skulle komma ihåg särskilt mycket. Liksom.
Ja. I stort så utspelar den sig i Tyskland strax efter kriget. Det är många grejer som pågår samtidigt. Det är det tyska liksom, samhällets uppgörelse med sig självt. Man försöker hitta vilka som hade nazistsympatier. Man försöker bygga upp samhället, man är fortfarande under hårda restriktioner av de ockuperande makterna. Det finns den här luddigheten i vem som får driva och äga fabriker beroende på om liksom hur mycket nazister de var. Mm. Det är ett samhälle i kris såklart, eftersom det är helt ödelagt av kriget.
Och det finns också en liksom nazistisk separatiströrelse som liksom gror, eller gror kanske inte gör, men som sjuder åtminstone i London.
Ja, definitivt. Och mitt i det här så landar en amerikan in som heter Kessler. Och han tar anställning vid alltså på ett tåg. Han ska vara konduktör i första klassvagnen där det är de klassiska kupéerna och de välbärgade. Det här tåget har ju också vagnar som är i princip burar där folk sover på varandra och så vidare. Det finns en tåget är liksom en det fungerar väl som någon symbol för speglingen, alltså någon symbol för samhället också. De här utmärglade krigsoffren som sitter med 1000 mila blick.
Det ska också sägas att vad heter det, den här tågföretaget heter ju Centropa. Mm. Och det heter ju även Lars von Triers produktionsbolag som han startade alldeles efter den här filmen. Den här filmen är inte gjord av Centropa, men är så att han döpte bolaget efter tågföretaget i den här filmen.
Så att det är svartvitt, det är en del skumma voice-overs, det är en jävligt olustig känsla rakt igenom allting.
Ja, jag tänkte mycket på vad de här voiceoversarna innebär. För de voiceoversarna låter ju som någon slags så här, suggestion eller hypnos, som en liksom någon som försätter in i någon form av hypnos. Och jag tänker att så här, det jag landade i på något sätt är att det finns som en underliggande handling i den här filmen som handlar lite grann om så här, vems kontroll är du under, så att säga. Du är kontrollerad av saker. Din kultur, din historia, dina relationer till andra, ideologiska övertygelse etc. Och de här sakerna styr liksom vad du gör, vilka val du väljer att fatta. Det känns som att det liksom är något som löper genom den här filmen i vad som händer med framförallt filmens huvudperson men även andra figurer. Det var väl det jag tänkte, liksom att så här, den här hypnosberättarrösten som görs av Max von Sydow, att det liksom också finns där, att säga, även vi när vi tittar på det här gör det genom våra liksom, det vi har lärt oss om nazism, om historien, om vilka alla är i det här på något sätt. Mm. Jag tänkte, innan vi går på våra tre frågor till Tågfilmscirkeln, så fick vi ett mejl från lyssnaren Vidar Viren Gimle som skickade lite tågpoesi. Det är poesi skriven av Olav H. Hauge. Men vill du att jag läser lite dikt?
Kör hårt.
Det här är alltså då dikten Försenat nattåg. Känn hur det pressar sig. Känn hur det kämpar sig fram genom vindsuget. Ska ta igen det. Kränger i kurvorna. Skräcklar och sträcker sig. Rasar fram. Dånar över broar. Tjuter, drar. Eldkvasten efter sig. Och far in i berg. Stampar i stigningar. Sackar tills det bär åstad igen. Vevstänger snurrar och hjul mot skarvarna slår. Känn hur det pressar sig. Känn hur det kämpar sig fram genom vindsuget. Ska ta igen det. En krökt gul måne gör det sällskap. Mellan tallarna på åsen. Små, små stinsar med. Gröna flaggor far åt sidan. Som stickor. Inte tid att stanna. Tiden. Vagnar stöter mot buffertar. Huvuden skumpar i sätena. Glider in i drömmar. Vaknar tvärt när med ens en tanke sveper lite längre ut än strålkastarskenet når. Vad är det som väntar oss? Nej, låt oss drömma. Känn hur det pressar sig. Känn hur det kämpar sig fram genom vindsuget. Ska ta igen det.
Mm.
Det känns som att så här... Ja, jag vet inte vad det känns som. Men vad heter det? Så här, det känns som att den här... Det finns något tågigt över den här filmen och den här dikten som är liksom just den här, alltså farten, den okontrollerade farten som man liksom bara är med i på något sätt. Den maktlösheten. Vi har varit inne på det lite förut, liksom, så det ostoppbara med tåget på något sätt.
Precis, och det finns, alltså det är ju någonting i det här. Kommer du ihåg barnboken Den lilla bromsvagnen?
Nej, det gör jag inte. Nej.
Det handlar om den bromsvagnen som allra sist i tåget jämt och får stå i röken från de andra loken där på bangården och som liksom aldrig ser var de är på väg utan bara kan åka med. Och sen en dag så råkar den kroka loss i en uppförsbacke så den sätter av åt andra hållet och rullar iväg och ser världen så. Ända tills det går för fort och den spårar ur och hamnar i.
Ja, en allegori för livet.
Ja, verkligen. Men den... alltså, vad ska man säga? Den här dikten och den lilla bromsvagnen... jag tycker de fångar tåget ganska bra. Det här kränger i kurvorna, skräcklar och sträcker sig, rasar fram. Alltså, det finns... Det finns ju både någonting i att ha 400 ton tåg som liksom är trögt. Mm. Alltså, det borde vara trögt och det krävs effort. Men det är också någonting när man väl har fått upp farten så går det inte att stanna det.
Liksom. Nej. Mm. Vi går på frågorna då till Europa. Vilka karaktärsdrag har tåget?
Hmm. Jag tycker inte tåget, det är ju inte, alltså det är snarare vilka som befolkar det här tåget och vad som sker på tåget. Alltså själva tåget i sig har ju faktiskt inte så mycket, många utmärkande drag. Det är ju väldigt mycket, alltså det är en praktisk, en praktisk sak. Här ska folk åka och här ska varor fraktas. Det har inte det här, det har inte det lystret som det hade i Darjeeling Limited och det har inte skräcken, eller vad man ska säga, i Runaway Train, alltså det är hotfulla, utan det är bara på något vis, tycker jag.
Det är också, ja, jag håller med, och det är också, vi får ju väldigt, väldigt få exteriörer på det här tåget. Alltså
studio, 100% studio.
Precis.
Den här filmen.
Och det är liksom så här, en stor del av handlingen utspelas ju liksom inte ens på tåget utan ja, i scener som liksom är andra miljö, helt andra miljöer. Och det känns som att det som är på tåget är ju liksom mer bara att det är en begränsad plats som du inte kan liksom lämna och kliva av. Och som liksom är på väg mot någonting. Alltså, återigen så är liksom så här, om vi går och liksom, rör oss lite mot vilken roll tåget spelar. Återigen så är liksom mer tåget bara så här framåt rörelsen som vi inte kan kontrollera på något sätt. Alltså att du får liksom gratis spänning i berättelsen när du vet att tåget är på väg någonstans. Så i det här fallet då när liksom bomber introduceras att du liksom så här, det gör att du liksom per automatik rör dig mot ett mål som har en tidsfrist, så att säga. Oavsett vilka val... Våra rollfigurer har val att fatta, men oavsett vilka val de fattar så rör sig tåget alltjämt, tänker jag. Har du något mer på vilken roll tåget spelar i den här? Det är väldigt mycket en scenografi, känns det som.
Verkligen, alltså man tänker att det var... Om man ska skildra Tyskland efter krigsslutet och inte ha Christopher Nolans budget, då är ju tåget ett väldigt bra sätt att göra det på, för du får ett tvärsnitt av samhället. Det är många som är liksom, det är någon familj som är på väg hem till sin sönderbombade stad efter att ha varit på flykt. Det är liksom ett sätt att skildra det tyska efterkrigssamhället utan att behöva lägga så stora pengar på det, känns det som.
Mm.
Och därför som den sista frågan, om filmen hade kunnat göras utan ett tåg, så tycker jag faktiskt att det hade den kunnat göra. Det här tåget blir liksom bara ett, alltså det blir en backdrop för den större historien.
Ja, jag håller helt med. Den blir liksom en ursäkt att samla olika figurer för att, som du är inne på, för att skildra liksom olika delar av det tyska Tyskland efter krigsslutet. Så att jag tror definitivt den här kan göras utan ett tåg. För liksom också själva liksom den, om vi ska kalla det någon slags intrig eller man ska säga, den behöver ju, tåget bidrar till att ge det en tidsfrist, men det hade ju lika gärna kunnat vara liksom vilken operation eller insats eller grej som helst som byggde spänningen, så att säga.
Ja.
På det sättet så ja, tåget är liksom lite irrelevant i den här berättelsen, men tåget hjälper berättelsen att bli mer effektiv, kan man väl säga.
Definitivt. Men ska du rulla
in tombolan idag kanske?
Ja, då ska vi se här. Då startar jag den här. Och den stannar på Train to Busan. Zombierökan. Mm. Ja.
Mysigt.
Som jag inte har sett faktiskt, så att jag är, det här gör mig exalterad. Det här känns som en måste-film att ha bockat av.
Zombie-apokalypsen på tåg helt enkelt.
Ja, jag ska gå till min samling med dåliga DVD-er.
Den står där.
Ja, det jag tror, den kan finnas där.
Mm.
Mm.
Den ser vi alltså tills om 2 veckor, Train to Busan. Om du inte redan gör det, så får du jättegärna gå in på patreon.com/oddpod och stötta den här podden. Det är det som gör att den finns och att tåget tuffar vidare. Vi är oerhört tacksamma till er som redan stöttar oss där. Men om du inte gör det, så gör hemskt gärna det. Det minsta lilla hjälper att hålla den här grytan kokande.
Och så hörs vi igen om 2 veckor helt enkelt.
Ha det fint.
Ha det bra.